Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hej och välkommen till Klimakteriepodden med mig och Åsa Melin. Vi har ju verkligen fokuserat på magen och tarmen och hjärnan i några avsnitt. Och det här är ytterligare ett avsnitt som kan ge många bra insikter när det gäller vad du tål bättre eller sämre. Känner du igen symptom som att du ibland blir slemmig i halsen när du äter? Kliig, röd eller svullen i ögon, näsa? Ja, ont i huvudet av alkohol? Kanske inte helt ovanligt, men viss mat kan du ibland få ont i huvudet av kanske. Eller så blir det riktigt illa efter en kväll med rödvin och lagrade ostar. Ja, trasslig magen, ont i leder. Listan kan göras otroligt lång på histaminintolerans. Och det här är ingenting som är ett konstant pågående skede, utan det går liksom lite upp och ner. Vi får höra om histaminhinken här, som är en väldigt bra illustration skulle jag vilja säga. Så här års är det också vanligt med pollenallergi, och det kan debutera eller förvärras i klimakteriet. Andra symptom som hjärtrusningar kan också faktiskt ha med just histamin att göra. Ja, lite komplicerade kopplingar, men avsnittet ger dig en rad ledtrådar att fundera på. Kristina Sundqvist har bjudit in Carl Hultén, och som biomedicinare och expert på kost och livsstil vid autoimmun sjukdom och inflammatoriska besvär, så är han en riktigt, riktigt bra gäst för det här avsnittet. Missa inte att det finns en rad intressanta länkar kopplade till avsnittet på klimakteriepodden.se. Och framförallt så tror jag att vi är flera som blev nyfikna på det här med livsmedel som rankar högt när det gäller histamininnehåll. Så pratar Carl om paleo eller paleo, och det är ju stenålderskost. Han nämner det flera gånger, och det kan du googla på om du inte känner dig helt bekant med det. Och dessutom så finns det också kostupplägg med just låghistaminkost som man kan googla sig fram till. Dessutom så kan du kika in på Paleoteket på Facebook och Instagram som Carl Hultén driver. Känner du igen delar av avsnittet så kan det bero på att det ursprungligen publicerades som avsnitt 232 2022. Men jag kan erkänna att när Kristina föreslog att vi skulle ta om det, så lyssnade jag på det igen och så kändes det helt nytt. Ja, visst är det ofta så, eftersom vi förändras och det pågår ju någon slags ständig utveckling. Så ja, jag tror att vi är många som har olika mottaglighet och intresse för innehållet vid olika tidpunkter. Så jag vågar lova att du kommer få ut något användbart av det här, så du är varmt välkommen att lyssna.
Då, Carl Hultén, säger jag välkommen till Klimakteriepodden.
Tack så mycket.
Du är ju en person som sitter inne med väldigt mycket spännande kunskap och kompetens, tycker jag. Du är i grunden biomedicinare och bland annat så träffar man på dig i sammanhang som har med autoimmunitet att göra. Autoimmuna sjukdomar, autoimmun livsstil och så vidare. Och du har ju också skrivit den här fantastiska boken Autoimmun handbok som kom ut för några år sedan. Och den har du skrivit tillsammans med Anna-Maria Norman. Och ni driver ju också det här företaget Paleoteket tillsammans. Du ska själv få presentera dig lite närmare, så berätta.
Du gav en ganska bra inledning där, tycker jag, till min bakgrund. Jag är biomedicinare i grunden, men vid sidan av det så har jag en hälsobakgrund som är ganska, ja, jag har själv, som många experter inom hälsa, har jag haft hälsoproblem själv. Och jag blev sjuk i 20-årsåldern när jag reste till Turkiet och fick en magsjuka som ledde mig in på en ganska lång livsväg av inflammation, autoimmun sjukdom, och som jag var tvungen att ta tag i och lösa delvis på den tiden på egen hand, för det här var ju tidigt 2000-tal. Och jag hittade ett antal kostupplägg som hjälpte mig att bli friskare, och i princip symptomfri var jag omkring 2007-2008, och efter 2009 så började jag hjälpa andra att göra samma resa som jag hade gjort då, genom att använda kostupplägg för att dämpa inflammation, återvinna sin hälsa. Och sen 2016 så har jag drivit det här företaget som du nämnde, Paleoteket, tillsammans med Anna-Maria Norman. Och vi gör ju då böcker, vi har onlinekurser, vi har en stor omfattande onlinekurs som heter AIP Masterclass som går igenom antiinflammatorisk kost. Just histaminintolerans är ju ett väldigt vanligt problem som många tampas med, och där maghälsa och immunförsvar står i centrum. Så ja, det ska bli intressant att tala om det idag.
Ja, men toppen. Jag tycker alltid det är så intressant när man får de här personliga berättelserna från personer som har gjort en sån resa som du har gjort, att man har haft någon sjukdom och sen har man hittat olika sätt då att hitta en bättre hälsa genom att se på kost och livsstil. Så tack för att du delar med dig av den bakgrunden. Dagens ämne då, precis som du nämnde här inledningsvis, är ju histaminintolerans och olika känsligheter. Och jag upplever att det här är ett ämne som är ganska tunt om man försöker hitta information om det. Jag har själv försökt att googla lite, och jag tycker att man får inte fram så mycket. Utan det handlar ofta om antihistamin, och man hamnar på sidor som handlar om olika mediciner och sånt där. Så jag tänkte att vi ska börja nysta i det här nu, och den första frågan är ju då, vad är histamin för någonting?
Ja, alltså jag tror att många som får höra om det här med histaminintolerans kanske får för sig att histamin på något sätt är något farligt eller något som kroppen behöver skyddas mot. Men i själva verket är histamin någonting livsnödvändigt rent av. Det är en viktig budbärare som bildas från en aminosyra som heter histidin, och som får olika typer av celler att reagera på olika sätt, kan man säga. Men det viktigaste och mest centrala är att histamin initieras och sätter igång inflammatoriska reaktioner, och så orsakar det svullnad. Men det har också en roll i allergier, där för stor frisättning av histamin orsakar de symptom vi känner igen vid allergiska reaktioner.
Om jag bara bryter in här, kan man säga så att så fort kroppen utsätts för någon allergen, om man säger, eller någon allergisk reaktion, är det alltid histamin som utsöndras då i alla de situationerna?
Ja, det kan man säga. Alltså, i de organ som är involverade i allergier, alltså histamin och de celler som innehåller histamin, de finns koncentrerade i lungorna, i mag-tarmkanalen och i huden framförallt. Och där finns de för att försvara oss mot olika typer av angrepp. Så att allergiska reaktioner är ett felaktigt svar på ett angrepp, kan man säga. Men så då frisätts histamin som en omotiverat mycket histamin på någonting som inte är farligt. Och det kan vara ett livsmedel eller pollen eller liknande. Men histamin, det som många inte vet är att histamin är också har också viktiga funktioner när det gäller matsmältningen. Alltså, all frisättning av histamin i magen är ju inte farlig, utan det behövs där. Till exempel när vi äter protein så frisätts histamin för att sätta igång produktionen av magsyra för att vi ska bryta ner proteinet i maten. Och det är en väldigt viktig funktion naturligtvis. Och sen är histamin också viktig rent neurologiskt för att reglera vakenhet, har det vissa roller. Och det är därför man kan bli väldigt trött, exempelvis om man tar histaminhämmande läkemedel. Eftersom histaminet har en roll i att hålla oss vakna.
Men om man tittar på symptom då, för att då om jag återkopplar lite till det här att många tror jag just förknippar det här med histamin, antihistamin, då tänker man pollen, man tänker på våren och sådär. Vad finns det mer för symptom man kan få om man då får sådana här allergiska eller intoleranta reaktioner?
Ja, alltså det finns ju en lång rad olika symptom som kan uppkomma om man får en frisättning av histamin. Om vi talar om histaminintolerans så finns det ett antal olika kategorier. Det kan skilja sig från person till person, men i grunden så beror det på att histamin ökar och orsakar de här symptomen. Och det kan vara neurologiska symptom som att man får hjärndimma, irritation, huvudvärk är väl det vanligaste. Det kan vara hudsymptom som nässelutslag eller klåda. Det kan vara ledvärk. Det kan vara hjärtsymptom, det kan vara, eftersom hjärtat också har receptorer för histamin så påverkas hjärtrytmen av höjt histamin. Så man kan få hjärtklappning och att hjärtat klappar väldigt fort. Man kan få lite högt blodtryck och liksom oregelbundet hjärtslag. Och framför allt så kan man få olika typer av magsymptom av för stor frisättning av histamin. Och det kan vara smärta, illamående, magont, man kan känna av att magen rör sig onormalt mycket, kramper och reflux. Så det finns en lång rad olika symptom. Och det är naturligtvis också slemhinnorna, det vi var inne på med sömn, alltså att man kan, i och med att histamin är attentionhöjande så kan det också påverka sömnen negativt om man har för stor produktion av histamin. Och det kan också påverkas av menstruationscykel och påverka egentligen alla vävnader i kroppen.
Det låter ju som många av de här symptomen som du beskriver, det är ju faktiskt sånt som många kvinnor också upplever i samband med klimakteriet som man då kan se som klimakteriesymptom. Så det är ju lite intressant tycker jag.
Mm.
Men jag tänkte på, hur kommer det sig då om man då får de här intoleranserna för viss typ av mat? Hur kommer den där histaminen i maten? Hur får man i sig det liksom? Är det maten i sig eller är det maten som frisläpper? Eller hur ska man tänka?
Ja, man kan nog säga att det finns två kategorier av livsmedel som bidrar till det här med histaminproblem då. Den första kategorin är väl sån mat som innehåller histamin. Och den typen av livsmedel innehåller det för att den har på något sätt åldrats. Alltså när någonting, en mat som antingen lagras eller fermenteras eller åldras eller mognar, så uppstår mer histamin i ett livsmedel. Så det är det ena. Och det påverkar till exempel fisk, så kan det vara som tonfisk eller sardiner som vi har lagrad. Det kan vara ostar som också lagras, lagrade ostar. Det kan vara grönsaker som fermenteras, surkål eller liknande. Det kan vara torkade eller lagrade köttprodukter som salami eller bacon eller liknande. Och sen kan det också vara fermenterade drycker, alkohol, vinäger, en lång rad olika såser, sojasåser och liknande. Den typen av livsmedel innehåller mycket histamin. Om då den histaminbelastning som uppstår genom att man äter den maten överskrider kroppens förmåga att bryta ner histaminet, då kan man få symptom av den typen av livsmedel. Men sen så finns det ju också histamin som är kroppseget, som finns redan i tarmen och som kan frisättas när vi äter olika saker. Och där ett antal livsmedel som är aktiva där för att frisätta histamin är citrusfrukter, ananas, choklad, nötter och liknande. Även tomater och spenat och så. Och de livsmedlen, de frisätter ju histamin som då finns i mastcellerna i mag-tarmsystemet. Egentligen så finns det två olika sätt att få för mycket histamin. Antingen att det bildas mer histamin lokalt i magen som ett resultat av maten vi äter. Eller att man äter för mycket histamin då, mer än man tål.
Och då så brukar man, jag har sett när jag har läst på lite, man brukar prata om någonting som heter, eller man kallar det för histaminhinken. Och det är väl lite det som du är inne på, att man kanske tål de här livsmedlen till en viss gräns. Men om det blir för mycket, det är då kroppen reagerar.
Ja, exakt. Histaminhinken, det är en väldigt bra beskrivning faktiskt. För den tar in både det här intaget, att det bildas för mycket eller att man äter för mycket. Men också att nedbrytningen av histamin är otillräcklig. För det påverkar ju hur stor den här histaminhinken då kan vara.
Och om man då till, för då har vi pratat, jag försöker koppla ihop de här sakerna lite grann. För då har vi ju pratat om livsmedel som vi äter. Om man då som lite grädde på moset där också då har en allergi mot pollen. Vad händer då i kroppen?
Ja, så om man har en allergi mot pollen, då aktiveras ju mastceller som är en slags vakter i lungorna, i luftvägarna. Och de frisätter då histamin lokalt, men histamin har en egenhet att det tenderar att sprida sig i kroppen, så det sprider sig med cirkulationen och påverkar därför andra delar av kroppen. Ja, det man tar då är ju en antihistamin för att hämma immunförsvaret och hämma de här mastcellerna då för att bli kvitt besvären. Och det är ju väldigt många som tar sådana läkemedel idag, särskilt nu på våren.
Just det, så den här antihistaminen som man då tar, den dämpar ner mastcellerna då på något sätt så inte de utsöndrar så mycket histamin, kan man säga så?
Ja, så kan man säga. Och det är ju ett sätt att minska den här egna. Det finns ju så många olika saker som kan orsaka höga histaminnivåer. Vi har varit inne lite på att tala om histaminrik mat och sådär. Men även allergier, både pollenallergier och matallergier kan ju orsaka för mycket. Och som vi inte varit inne på också, det här med dysbios och SIBO och sådana saker. Så det finns många olika saker som kan bidra till förhöjda nivåer.
Då kan det ju betyda att har du då en pollenallergi och sen så äter du då livsmedel som innehåller histamin och sen så äter du livsmedel som frigör, då fyller du på den där hinken ganska rejält.
Ja, precis. Och då märker man av det i form av de här symptomen som kan variera från person till person, men som är, ja, kan vara sömnpåverkan, migrän, hudutslag, luftvägsbesvär, liknande.
Vi var ju lite inne på det här med nedbrytning också, och då finns det ju ett enzym som heter DAO. Vad är det heter på riktigt?
Diaminoxidas.
Kan du berätta lite om det?
Ja, man kan säga att diaminoxidas är det viktigaste enzymet för att kontrollera nivåerna av histamin i kroppen. Och det finns egentligen i, det bildas i tarmväggen. Och i njurarna och även i placenta faktiskt, när en mödrar är gravida. För att barnet ska få en god maghälsa. Och diaminoxidas behövs helt enkelt för att vi ska ha en bra maghälsa. Så det bildas där, framförallt i tarmväggens celler. Och det transporteras sen till övriga kroppen från magen med lymfsystemet. Så det betyder att diaminoxidas som bildas i magen transporteras faktiskt med samma system som transporterar fett, alltså med lymfan. Och när vi äter fett, mer fett, så kan diaminoxidas transporteras bort från tarmen och ut i kroppen och gör nytta i andra delar av kroppen. Och då det diaminoxidas gör egentligen, det är att det tar tag i histamin och bryter ner det när det får chans. Och det är visserligen inte det enda systemet för nedbrytning av histamin, utan det finns också någonting som heter histaminmetyltransferas. Alltså histamin kan också inaktiveras där det verkar ute i kroppen. Alltså man kan säga att histamin binder in till de här målcellerna som vi pratade om. Det kan vara egentligen var som helst i kroppen. Och när det ska sluta verka så måste det brytas ner. Och då ska det brytas loss från den här receptorn. Och det gör histaminmetyltransferas. Så ja, det är mindre viktigt. Men det verkar ju enbart i hjärnan till exempel, så är just metylering det sätt som histamin inaktiveras. I övriga kroppen så är diaminoxidas, DAO, viktigast.
Och det, vad jag förstår, det är väl också ett preparat som du kan ta som, om du då har den här intoleransen eller om du vet att du ska äta histaminrik kost, så kan man ta tillskott utav den här enzymen, eller hur?
Ja, precis. Det finns, man kan väl säga att det finns några olika sätt att ta reda på om man har histaminintolerans. Och det är ju det sättet som jag förespråkar, är ju att en låg histaminkost, en variant av paleokosten som också är låg histamin, det tycker jag är det bästa sättet att undersöka om man har det. Men ett alternativ till det är att ta ett sånt tillskott som du nämner nu, dausin exempelvis, och se om det gör skillnad för symptomnivån. Sen, ja, jag tycker väl att det enklaste och effektivaste är att bara testa en vecka med låg histaminkost. Och för de flesta så visar det sig på en vecka om man har histaminintolerans eller inte, för då hjälper kosten direkt att avhjälpa de symptom man har.
Okej, så då kör man någon sån här elimineringskost och testar själv då, ifall man märker någon skillnad, ifall man tar bort de här livsmedlen?
Ja, det är den metod som de absolut flesta använder.
Och det finns väl ändå, vi pratade ju lite inledningsvis här om att det var, kanske inte fanns så mycket information, men just om man vill följa sådana kostupplägg så kan man väl ändå hitta ganska mycket ifall man söker.
Ja, det finns en hel del, och vi har ju en guide på hälsodetektiverna förstås. Sen finns det också någonting som heter SIGHI, S-I-G-H-I, som publicerar en lista hur histaminaktiverande effekt olika livsmedel har. Den listan går enkelt att hitta, och då har de liksom klassat livsmedel i klass 0, 1, 2 eller 3 i förhållande till hur mycket histamin de misstänks frisätta då.
Vad bra. Nej, men det kan vi ju dela med oss av lite sådana länkar här sen också ifall man är intresserad.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Jag tänkte, du var inne lite på det här med dysbios och IBS och så också här när vi pratade om maghälsa. Kan du berätta lite mer om det och hur det hänger ihop med histaminet?
Ja, alltså maghälsa är liksom det helt centrala när det gäller produktionen av diaminoxidas. Eftersom diaminoxidas produceras i toppen av tarmluddet så blir det någonting som drabbas hårt av att vi får en försämrad miljö i magen, och det kan uppstå en försämrad miljö av flera olika orsaker. Det kan vara antingen att man får en dysbios där, alltså man får för mycket av dåliga bakterier där. Det kan vara att man får en specifik form av dysbios som heter SIBO, när det finns mycket gramnegativa bakterier i tunntarmen, och då försvinner också den här förmågan att producera diaminoxidas. Och överhuvudtaget det som ger en ökad inflammatorisk belastning i tarmen. Ja, det kan vara både allergier mot, alltså att man äter saker som mejeriprodukter eller gluten och liknande, så man får en inflammation i tarmen. Då minskar också diaminoxidasproduktionen. Och det som man då gör när man eliminerar hög allergenmat som, alltså exempelvis mejeriprodukterna och gluten, och en lång rad andra livsmedel som innehåller mycket histamin, det är ju att man låter magen återhämta sig, för att det blir annars som en negativ feedback loop. Alltså där, om du har inflammation av, säg att det är bakterier i tunntarmen som orsakar inflammation där, då minskar produktionen av diaminoxidas. Samtidigt så gör de där bakterierna, de producerar i sig själva histamin. För de bryter ju ner mat som vi, säg att vi äter en proteinrik måltid och så har vi SIBO samtidigt.
Jag tänkte bara, SIBO, kan du förklara lite kort vad det är?
SIBO står för Small Intestine Bacterial Overgrowth och betyder att man har en överförekomst av bakterier i tunntarmen. Egentligen alla typer av bakterier har förmåga att bryta ner protein, eller framförallt aminosyran histidin, till histamin. Så det bildas histamin i allting som bakterier rör vid, kan man säga. Och det är alltså samma sak som sker när vi syrar grönsaker som sker i tunntarmen, kan man säga. Så att när vi syrar maten i tunntarmen där den inte ska syras, utan den ska ju bara absorberas egentligen i tunntarmen. Men om den istället syras där så uppstår ju histamin samtidigt som inflammationen gör att diaminoxidas inte bildas i lika hög mängd som tidigare. Så då kan det bli en negativ cykel där. Där man får för stor produktion samtidigt som man förlorar förmågan att bryta ner.
Okej, okay, så om man då har en dysbios, alltså en obalans i magen och alldeles för mycket bakterier som inte ska vara där, så kan man då få en större risk att bli intolerant mot histamin.
Ja, kan precis. Det vara så?
Ja.
Absolut, och det ofta så är SIBO, eller ja, det visar sig ofta som magtarmproblem, som IBS, när man har SIBO. Och lösningen på det är att tillämpa en kost som inte orsakar inflammation på samma sätt, som inte innehåller lika mycket allergener, som inte innehåller vissa typer av fibrer i vissa fall. Att det, jag anser att en paleokost är en väldigt bra sätt att börja för att återvinna maghälsa. Och då just SIBO är liksom ett... Det är så dålig maghälsa manifesteras. Det är ett exempel på hur en inflammationsskapande kost kan skapa en dysbios exempelvis.
Okej, det här är ju jättekomplext alltså, med alla de här olika sakerna. Men då tänker jag så här med en gång, att det finns ju väldigt många som får en, framförallt en IBS-diagnos. Och det är ju också ganska vanligt bland kvinnor. Och då kanske man stannar vid den diagnosen och egentligen... så kanske det är histaminlivsmedlen man skulle börja titta på mer då?
Ja, så det finns ett stort överlapp med alltså histaminintolerans och SIBO exempelvis. Och ofta, jag skulle nog säga att histaminintolerans, det är snarare en bieffekt av en dålig maghälsa. Det är som ett symptom på att man äter saker som man inte riktigt tål, och det har resulterat i att också tarmfloran har gjort ett skifte. I de flesta fall så är det där väldigt lätt att återställa.
Men du, jag tänkte nu här, vi har ju då väldigt många kvinnor som upplever när de kommer upp då i åldern runt klimakteriet här, 40 plus eller någonting, att de får dels lite mer magkänslighet, och sen att man då också känner av att man blir mer allergisk, både när det gäller slemhinnor och så känslighet i magen. Och många har ju då också kommit på det här med att det finns någonting som heter histaminintolerans. Hur hänger det här ihop med våra könshormon? Finns det någon koppling?
Ja, alltså mastcellerna som... Vi har pratat lite om mastcellerna som då kan frisätta histamin. De har... mottagningsreceptorer för både östrogen och progesteron, som är två viktiga hormoner. Kanske viktigast är östrogen. Och om man tänker då kring övergångsperioden av klimakteriet, där går ju östrogennivåerna upp och ner ganska mycket. Och det betyder att under vissa perioder så stimulerar östrogen mastcellerna då att frisätta histamin. Och samtidigt så påverkar, när man får väldigt högt östrogen så minskar också diaminoxidas. Då kan man säga att progesteron har den motsatta effekten på mastcellerna. Alltså stabilisera mastcellerna och uppreglera diaminoxidas. Så det kan då reducera histamineffekten. Men just under övergångsperioden så kan det bli ökade problem på grund av att östrogeneffekten helt enkelt. Och det är samma östrogeneffekt som också många kvinnor känner av under månadens cykel. Alltså när menstruationscykeln, när östrogenet är som högst, alltså under ägglossningen och så några dagar innan menstruationen, då kommer också diaminoxidas att gå ner något. Och histaminfrisättningen var potentiellt högre.
Så det här låter, om jag fattar det rätt, så låter det som om man då är östrogendominant, som många kvinnor är, framförallt då kanske i förklimakteriet när östrogenet ligger högre än progesteronet, då skulle det kunna ställa till ganska mycket här då med histaminet just i den perioden.
Ja, precis. Det har en väldigt kraftfull effekt på mastcellerna och ökar. Det gör så att de ökar sina mottagare för histamin så att de aktiveras lättare helt enkelt.
Och till detta då så kommer ju också att våra slemhinnor då också blir mycket, mycket känsligare. Så att kan det också då spä på att man känner av att man har mer allergiska reaktioner, kanske just när man talar om pollen och sånt?
Ja, absolut. Jag menar, under perioder där slemhinnor är ansträngda så minskar produktionen också av diaminoxidas, och mastceller aktiveras ju lättare när man har en redan inflammerad och röd slemhinna, oavsett var den slemhinnan befinner sig, om det är i ögonen eller svalget eller i magen, så är det egentligen samma typ av försvar som sitter där och samma typ av aktivering, alltså att histamin kan aktiveras och frisättas både luftvägar och mage och svalg och så.
Men om vi går tillbaks till våra könshormoner, då tänkte jag här en följdfråga då på, då pratar vi om att östrogendominans då kanske kan ställa till det lite grann. När man då har passerat menopaus så ligger ju både progesteronet och östrogenet lågt. Betyder det då att om man då har besvär under själva övergången, att de då skulle bli bättre när vi har passerat menopaus?
Rent erfarenhetsmässigt så ser vi hur människor som, eller kvinnor som har gått igenom menopausen också kan ha histamin. Alltså det här är ju bara en av ganska många olika bidragande orsaker. De hormonella faktorerna är ju viktiga. Och som vi var inne på där så har progesteronet en skyddande effekt och östrogenet kan ha en stimulerande effekt på histamin och sådär. Men det är många andra saker också. Det är både vitaminstatus, metyleringsförmåga, genetik i viss mån, många andra faktorer som bidrar om man blir histaminkänslig eller inte. Hur menopausen påverkar generellt, jag tror inte det finns så mycket forskning på det egentligen. Det finns bara lite anekdoter och sådär.
Om vi pratar om den här klimakteriefasen så blir vi ju också mycket, mycket känsligare för stress. Mm. Och hur kan det också påverka histaminkänslighet, att man har en stressad kropp?
Ja, men absolut. Alltså psykologisk stress bidrar också till frisättning av histamin. Så, och det är ju någonting som kvinnor har ju högre stressnivåer generellt än män och är ju mer drabbade också av histaminintolerans än män. Så att stresskopplingen är, det finns ju förutom den hormonella kopplingen också den här stresskopplingen som gör kvinnor lite mer sårbara för just histaminintolerans, absolut.
Ja, men dels våra hormoner och sen lite det här med magkänslighet, så skulle det kunna vara så att ganska många kvinnor faktiskt har en del histaminkänsligheter och intoleranser utan att de vet om det.
Ja, absolut. Det är inte så lätt att upptäcka alla gånger. Jag menar, vissa saker där är rätt vanligt, som att man upplever att man får huvudvärk när man dricker vin och sådär. Men det är inte alltid man gör den kopplingen att det där kan ha med histamin att göra. Så ofta dras man med de här symptomen som ofta kan vara rätt individuella också. Det är ju olika hur olika personer påverkas av histaminfrisättningen. Så det kan ge olika symptom för olika personer också. Det blir ju svårt på det sättet. Men lösningen är ofta densamma. Det finns ett antal punkter som man kan liksom gå igenom och jobba med. Så förutom det här med maten, för det är det första åtgärden förstås. Att utesluta livsmedel som innehåller mycket histamin och ta bort de värsta då. Så det finns ett antal sådana kofaktorer som diaminoxidas behöver för att produceras. Där är exempelvis B6-vitamin, C-vitamin och koppar viktiga kofaktorer som behövs för att bilda diaminoxidas. Och det är ju livsmedel som många inte äter så ofta, nämligen inälvsmat. Och det kan vara en sån här väldigt bra hälsokost vid just histaminintolerans och se till att få just de vitaminerna som koppar, C-vitamin och B6. Och sen också stöd för metylering som jag är inne på där med HMT som hjälper till att inaktivera histamin. Då. Så där kan det vara bra att äta lite mer protein. Det finns en aminosyra som heter metionin som är viktig för att donera metylgrupper och kan hjälpa till med den här processen att inaktivera histamin. Och där finns också B12, vitamin B12 som hjälper till att återupprätta metionin när det har donerat sin metylgrupp. Så att man kan säga att livsmedel som innehåller mycket B12 och mycket protein är väldigt fördelaktiga. Där är återigen inälvsmat och kött och fisk, fågel och så. Kanske mer åt rött kött egentligen. Även järn och svavel och zink och A-vitamin är enzymer som behövs för metylering. Så det finns mycket av i inälvsmat och i animalier.
Så om man äter bara veganskt?
Det går att göra en låg histaminkost med vegankosten. Men det går inte att öka sin förmåga till metylering eller sin produktion av diaminoxidas. Där kan det finnas svagheter som beror på näringsbrister. Då, som B-vitaminkomplexet, B6 är väldigt viktigt och B12 är viktigt som jag nämnde. Även zink, järn och fosfor. Det är viktiga näringsämnen som man ofta får brist på. Framförallt B12. Och då blir det svårt med metyleringen där. Då kan det bli att man kanske bibehåller, man kanske kan kontrollera mycket av symptomen genom en elimineringskost. Men i längden blir det svårt att ha en bra maghälsa. Problemen kvarstår ofta. Då kan man inte bli kvitt roten till problemen så att säga. Ja, men just det, en bortglömd sak är också det här med läkemedel. För det finns ett antal läkemedel som kan stänga av produktionen av diaminoxidas. Och som kan bidra till att man får kvarstående symptom. Då. Så det kan vara viktigt att känna till dem så att man inte stöter pannan i väggen. När man försöker med elimineringskost och så. Och det är magsyradämpande läkemedel som är väldigt vanliga. Och SSRI-preparat är också sådana som kan försämra. Det finns en lång rad läkemedel som smärtstillande, blodtryckssänkande. Och just de här magsyra hämmande som försämrar maghälsan. Och då när maghälsan försämras så försvinner eller minskar också produktionen av diaminoxidas. Så att de kan man ju känna till då. Just smärtstillande, det är en SAID-preparat. Och de drabbar slemhinnan i magen negativt och gör så att de får en sämre förmåga att producera diaminoxidas. För det är många som tar dem på ren rutin, ibland i onödan. Att man kanske har huvudvärk och så tar man Treo varje dag. Och vet inte att man hamnar i en negativ spiral där man får sämre maghälsa av Treo. Eftersom det blir läckande tarm, det orsakar läckande tarm och sår på magslemhinnan. Och det gör att man kommer fortsätta ha problem med huvudvärk. Eftersom man har, varje gång man äter någonting med lite histamin i så saknar man förmågan att bryta ner det. Man har inte tillräckligt med diaminoxidas då.
Ja, det är verkligen många trådar och pusselbitar här som man får hålla reda på. Men jag tänkte på om man då känner att ja, men det här kanske är någon intolerans som jag har. Och då pratade vi om att man skulle kunna testa då genom att köra någon elimineringskostupplägg. Men kan man ta någon blodtest eller någonting inom vården?
Ja, det finns, kanske inte inom den konventionella vården, men på många funktionsmedicinska mottagningar så kan man testa för diaminoxidas. Alltså har man låga nivåer så får man ofta histaminintolerans och så. Så det är en alternativ väg till elimineringskosten.
Kan man gå till sin vårdcentral och säga att jag tror att jag är intolerant mot histamin?
Nej, jag tror inte de godkänner det. Alltså det här är ett område som inte är super. Det är möjligt att man har på allergimottagningar så använder man ju i vissa fall elimineringskost och sådär. Men det är väldigt svårt att komma dit. Och det här är någonting som förmodligen skulle torka. Alltså histaminintolerans skulle förmodligen tolkas som något helt annat. Och man skulle kanske få uppmaning att bara ta en huvudvärkstablett. Eller olika typer av krämer med kortikosteroider. Om det är hudsymptom eller pulmikort eller liknande om det är något från luftvägarna. Jag tror inte den konventionella vården i Sverige känner till histaminintolerans. Men det finns nog på enstaka, jag är inte helt säker på det här, men jag tror att det finns säkert på enstaka specialistmottagningar i Sverige. Men det är nog inte något som de flesta känner till ute på vårdcentralerna.
Nej, men då är ju den här informationen som du har gett oss här idag, den är ju superintressant att kunna ta del av, tänker jag, så att man i varje fall får lite mer information om vad det här är för någonting och vad olika symptom faktiskt kan vara om man vill förstå sin hälsa och bakomliggande faktorer lite bättre.
Och det är ju så otroligt enkelt att testa en låghistaminkost. Alltså bara testa en paleo-variant av låghistaminkost som då är fri från mejeriprodukter och även nötter och lite sådana saker. Men egentligen är det en väldigt magvänlig kost som man testar under en vecka, och märker man att symptomen försvinner då, så är det är egentligen det bästa svaret. Ibland kan man till och med hitta genom samband med vad man äter, alltså att man får huvudvärk efter man har ätit rökt makrill till exempel, eller att man dricker vin och får huvudvärk. Ja, men då det kan ju räcka bara det för att man ska börja misstänka histaminintolerans.
Men du, en kort fråga där. Får man de här symptomen direkt efter man har ätit eller kommer det senare?
Det är lite olika för olika personer. För en del kommer det väldigt snabbt, och det finns ju en snabb aktivering av vid exempelvis lite mer allergiska reaktioner. De livsmedel som kan orsaka frisättning av histamin, så kan det vara en snabb reaktion. Men det kan också vara att om det är ett livsmedel som exempelvis inte höjer histaminet genom kroppsegen frisättning utan som innehåller det i sig, så kan det vara en lite mer långsam aktivering som tar kanske från 4 till 6 timmar och som man märker först dagen efter. De flesta som, eller väldigt många som får huvudvärk av vin får det dagen efter exempelvis. Och medan andra livsmedel kan ge väldigt omedelbara symptom, särskilt sånt som rör luftvägar till exempel kan man känna av, eller reflux eller aktivering av mastceller i svalget eller i lungorna. Det kan vara lite snabbare.
Ja, men det är också bra att känna till. Men då kommer det i varje fall, om det är antingen inom några timmar eller dagen efter, det är inte en sån att du får en reaktion flera dagar efter, utan det kommer i varje fall inom ett dygn då, kan man säga.
Nej, precis. Om det kommer flera dagar efter så är det vad som kallas för en fördröjd överkänslighetsreaktion, och det är en annan typ. Det har inte med histamin att göra.
Du nämnde tidigare här att det här kunde vara genetiskt.
Alltså det finns ju genetiska, vad ska man säga, försvagande faktorer som kan man säga som ökar känsligheten för det här. Men det är i och med att histaminintolerans är så otroligt multifaktoriellt som jag tror de flesta har fått klart för sig nu när vi har pratat. Så är inte det genetiska helt centralt för det här, utan genetiken kan påverka saker som metylering, det kan påverka saker som vad man blir överkänslig mot och så vidare. Men jag tycker inte att det är relevant att ta ett test som påstår sig kunna avslöja histaminkänslighet. Det finns ju tester för allting nu för tiden, men det är inte alltid de är validerade. Det som avslöjar histaminintolerans, det är de saker som vi gick igenom, nämligen elimineringskost, diaminoxidas eller ett blodprov.
Toppen. Har du någonting mer du vill tillägga här som vi inte har fått med?
Nej, du har ställt så många bra frågor. Nästan mer än jag kunde svara på. Det är jättebra.
Okej. Ja. Då tycker jag att det här har varit superbra information, verkligen.
Ja, tack.
Och då tackar jag dig för din tid och för att du ville vara med i Klimakteriepodden.
Tack så mycket.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Traffic jams, tailgating, pile-ups. Ugh, the joys of driving. How could it get worse? The federal government wants to have a say in what you drive. That's right. The Biden administration's EPA is pushing mandates that would ban 2 out of every 3 vehicles on the road today. Don't let Washington become your backseat driver. Protect the freedom of driving your way. Visit energycitizens.org. Paid for by the American Petroleum Institute.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Welcome back to Two Judgy Girls. I'm Mary from the Bay.
And I'm Courtney from LA. TJG is the podcast where we spill all the tea on your favorite reality TV shows, celebrity gossip, and everything in between. We're here to bring you our unfiltered opinions, hilarious commentary, and plenty of laughs along the way.
We're two SDSU Delta Gamma sisters with a microphone and a whole lot of opinions. Each week, we dive headfirst into the wild world of reality television, from Bravo to all the trash TV you could want. We break down the drama, dissect the latest scandals, and share our thoughts on everything from the jaw-dropping moments to the embarrassing antics.
But that's not all. We're not here to just gossip. We're here to connect with you, the jurors, and share our love of all things pop culture. Whether we're dishing on the latest celebrity breakups, discussing our favorite guilty pleasure movies, or sharing embarrassing stories from our own lives, we promise to keep it real, keep it fun, and keep you coming back for more.
Come judge with us.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.